Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han heter Torbjörn Westberg och är forskare i spelintelligens vid Karolinska institutet i Solna. Han har mätt bland annat Xavi och Iniestas spelsinne. Dessutom är han utbildad psykolog och pastor. Är det någon skillnad på kvinnor och mäns spelintelligens? Skiljer sig spelsinnet mellan anfallare, mittfältare och försvarare? Går det att träna upp spelsinnet? Detta får du svar på i veckans håll. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren möter, hemsidan niklasholmgren.nu eller Instagram holmgren.niklas. Torbjörn Westberg, forskare, KI. Den här podden presenterar samarbete med Stryktipset. Har du något engelskt favoritlag?
Egentligen inte. Men jag, när jag var en 7-9 år så tippade jag. Jag tror att jag fick 11 rätt som bäst då, men det var ingen utdelning för alla hade väl nästan 11 rätt. Så ville jag ha ett engelskt lag då. Man skulle ju heja på något. Men jag hittade inte någon snygg vimpel. Jag tittade mycket på färgerna. Men så tror jag att det var West Ham. Jag hittade en vimpel i en sån här i en affär. Så den köpte jag. Så sen höll jag på West Ham.
West Ham United.
Ja. Men jag vet ingenting om dem eller någonting. Nej, jag har noll koll.
De är från London och okay. Det är ett riktigt tufft popgäng.
Okej, okay. Ja, men det låter som att det passar mig.
Ja.
Då håller jag på dem.
West Ham. Ja. West Ham och 11 rätt.
Ja, precis.
Per-Olof Torbjörn Westberg, född den 6 november 1959 i Norrköping. Tjenare Torbjörn.
Hallå, hallå. Norrköping, det är ju världens bästa stad.
Ja, mm. Ja, men det är mitt i gnällbältet.
Nej,
berätta om gnäll. Vi kallar ju Norrköping gnällbältet.
Nej,
Örebro,
gnällbältet och Örebro. Norrköping, det är mer liksom... Det är en rund, härlig dialekt. Den är älskvärd. Varje gång jag kommer till Norrköping så känner jag att jag kan lita på de här människorna. De är goda och trygga.
Ja, okej.
Okay. I gnällbältet i Örebro, ja. Det är mer så här. Det är mer liksom man är... Det här går aldrig. Nej. Om du går på fotboll, tittar på Örebro SK så hör du alltid. Det här går aldrig, hör du.
Nu när jag har fått en hörna, se till att få något förna.
Ja, precis.
Okej, så Örebro är gnällbältet. Vad är gnällbältet då?
Det är gnällbältet, det är där.
Örebro,
Eskilstuna, Västerås, uppe i Lindesberg.
Ja, men inte Norrköping. Nej, inte ens Linköping, är de med där?
Nej.
För ni gillar ju inte Linköping.
Nej, absolut inte.
Torbjörn, du är en mångfacetterad man. Du är psykolog, präst, forskare, du är... affärsutvecklare.
Ja, här var hon inte med. Men är man 58 så är man med en hel del.
Ja. Berätta lite om dig själv. För att du forskar i någonting nu som är intressant, nämligen spelintelligens.
Mm.
Ja.
Ja, men jag är ju en nyfiken människa. Och tydligen på något sätt så rör jag mig alltid i nya områden, i frontline. När till exempel var präst eller pastor som jag var i Svenska Baptistsamfundet, så började jag liksom experimentera med hur kan man ha församlingar på andra sätt än vanliga. Kan man ha gudstjänster i andra lokaler på andra tider och sånt där. Så att jag alltid liksom tänkt på ett annorlunda sätt. När jag var affärsutvecklare så jobbade jag på ett klassiskt skivbolag, Naxos Media. Och då plötsligt en dag kom jag tänka på, tänk om vi skulle göra någonting klassisk musik och fotboll. Och då kom jag på, ja men vi gör svensk klassiska favoriter till exempel. Det hade de lite svårt att förstå då inom kulturvärlden. Men, och kanske också inom fotbollsvärlden. Men just det här att tänka nytt, det präglar mig. Och det är där jag även befinner mig idag som forskare på Karolinska institutet, som hjärnforskare.
Varför har det blivit så? Varför gillar du att testa gränser?
Jag vet inte. Alltså, så här, generellt sett så tror jag att man är sån bara. Man föds sån. Kanske min uppväxt också påverkade. Mina föräldrar gick isär tidigt på 60-talet. Och man var ju på den tiden inte skilda. Så man skildes inte på den tiden. Så jag var nog det enda skilsmässobarnet på skolan. Det var någon slags överlevnadsinstinkt att försöka ta sig fram i tillvaron. Och det är nog sånt som shapar mig. Men jag tror inte det är miljön som har gjort mig nyfiken. Jag föds med mig generna. Min morsa nu som är 86 år. Alltså, hon är ju dement nu. Tråkigt nog då. Men hon var ju liksom, så fort det fanns datorer så var hon först med datorer och först med sms och alla sådana grejer. Så att jag tror det ligger i generna.
Vad arbetade mamma och pappa med?
Morsan, hon har alltid jobbat på bank. Och farsan, han var brandman. Mm-hmm. Ja. Och det var väl via farsan som jag hamnade in på något sätt som barn i det här fotbollsintresset. Han var brandman, satt liksom, och brandstation ligger ju nästan vägg i vägg med idrottsparken. När det var match så stod ju ofta brandmännen, om de jobbade, uppe på taket. De kunde bara se halva plan, men de kunde ändå liksom följa med. Och när det var match så tog ju farsan med mig dit, och ibland var han brandvakt på matcherna och han kunde referera dem. Och dessutom så var det ju så att flera av brandmännen var ju spelare i IFK Norrköping. Så man fick ju träffa dem så här. Uffe Jansson som till exempel var en ytter som var en av mina favoriter, så där, få sitta i knät hos honom och sådana saker. Det skapade ett det här var mina gudar. Ja, det var mina gudar i IFK Norrköping.
Och du hade en egen fotbollskarriär till du var 13, vet du.
Ja, kanske till och med jag var 14, 15 där. Ja, alltså jag var jättesnabb.
Ja.
Det var det som var, kan man säga. Jag var snabb, kanske i Östergötland som jag bodde då så var jag på 60 meter, kanske jag var snabbast på gymnasiet. Sen om vi skulle springa längre var alltid någon långskank som kom före. Men det där utnyttjades i fotbollen då jag spelade i Mjölby Södra.
Mjölby Södra.
Ja, så var det. Ja. Så man använde mig då på man helt enkelt bara spelade bollen över backlinjen och jag sprang in och tog den och sköt i mål. Så det var så det var.
Du var en målskytt.
Jag var en striker.
Ja, det ska bli, det är intressant med tanke på det vi ska komma till. Intelligensen hos forwards, mittfältare och backar så småningom. Ja, men sen tog det stopp.
Sen tog det stopp utifrån fotbollen då.
Ja. Vad hände då?
Nej, men det var ballar. Det verkar som att man fick bättre med tjejer om man spelade rock. Så jag började bli med musiken istället.
Du var med musiken, ja. Vad var favoritämnena i skolan förutom idrotten då?
Nej, men alltså men idrott var alltså
vissa,
var idrott min favorit. Nej men
du var ju snabb du spelade fotboll så du kan inte haft jobbet på idrotten.
Jag hade femma i gymnastik så det var, men jag har alltid varit så vetgirig, alltså alla samhällsvetenskap, jag hade jättebra betyg. Ja. Så var det.
Ja, det hade lett för dig. Ja.
Nej, där, men jag är dyslektiker så att läsa och skriva det kunde jag inte alls. Nej. Jag fick lära om mig det svenska språket när jag var ungefär 35. Så här. Engelska har jag lärt mig efter 50. Ja. Så att men det är min nyfikenhet som har drivit mig. Ska man vara forskare och ska man publicera artiklar, då måste man lära sig språket.
Ja men hur var det att du dyslektiker på den? Idag är det ju inga konstigheter. Till och med vår kung är ju dyslektiker.
Ja.
Men på den tiden var det lite hysch-hysch.
Ja, alltså jag gick i läsklinik. Alltså, ifrån, jag har aldrig haft en vanlig svenska lektion under hela min skoltid, alltså från årskurs 1 till årskurs 7, så gick jag på specialklinik och la såna palinspel, tror jag det heter. Jaha. Fick hålla på. Men sen när vi kom till 8:an så vägrade jag att gå iväg, så att säga. Ja. Så var det. Men jag läste böcker och förstod ingenting. Men jag läste och läste och fortfarande förstod jag ingenting. Jag har nog gått igenom...
Hur kändes det då? Alltså, var det inte jobbigt för självkänslan att läsa och inte förstå, men de andra läste och förstod?
Jag har aldrig sett det så. Jag hela tiden... Nej, jag tittar inte så mycket på andra, utan bara att jag ska kunna det här. Vad andra kan inte spela ingen roll, men jag ska förbättra mig. Det så var. Ja.
Men ändå, det är ju en tuff resa. Du får ju,
ja.
Du fick ju, och hur kompenserade du då?
Ja, men det är nog min perception. Alltså, jag har ju mätt min egen perception. Ja. Den är bra.
Ja.
Så att det var, alltså, jag lärde mig allting utan till.
Ja, det gjorde
jag. Jag lyssnade och så fort så fastnade och så kunde jag.
Mm. Ja, intressant.
Ja. Men det jag märker nu idag, till exempel, det är många forskare, kollegor till mig, jag ska inte nämna namn då, men som har höga positioner inom forskningsvärlden, de har också varit dyslektiker. Eller, ja.
Du, vad hände med rockkarriären då?
Det var några år. Det var några år.
Hade ni någon hit?
Nej.
Vad hette bandet?
Nej, vi lämnar det. Vi lämnar det.
Okej. Och sen i gymnasieskolan. Mm. Vad hade du för planer då?
Alltså, jag växte ju upp med bara morsan då. Ja. Farsan var borta vid den här tiden i bilden. Så jag letade mycket liksom förebilder, och då var en engelsklärare som var manlig, och honom gillade jag. Och dessutom så hjälpte han mig att ändå kunna prata lite engelska, ja. Även om det var. Så då ville jag bli lärare. Så under många år så var målet att liksom bli lärare. Nu blev jag inte det, utan sen så var det en annan manlig förebild som var pastor då. Då hette det nog Svenska Missionsförbundet, som jag såg. Och då bestämde jag för att jag vill bli pastor istället. Så började jag läsa teologi.
Mm. Ja, var då någonstans?
Idag heter det, nu ska vi se, Stockholms teologiska högskola heter det nog. Mm. Det ligger...
Ja, jag åker sov där.
Ja, precis. Mm. Så där har jag gått. Mm.
Ja. Hur gammal var du då när du började? När du...
Var strax över 20. Jag var, jobbade som... När jag hade gjort lumpen, eller vapenfri tjänst då, så kom jag tillbaka hem och visste inte vad jag skulle göra. Men då var jag faktiskt musiklärare i 3 år. Mm. Så att jag jobbade på olika högstadieskolor i Mjölby, i Mantorp. Stormtrides med det. Sådär. Men sen så var det den där med teologin. Då, så då började jag i Åkeshov där. Då. Kan det ha varit 21? Något sådär. 21-22.
Ja, men hur, alltså, det är ju ändå ett stort steg att börja läsa till präst. Du måste ju ha fått någon... alltså, hade du din mamma jobbat på bank och pappa?
Ja,
alltså,
ja,
du hade ju inga naturliga ingångar. Det var inte så att pappa var i Missionsförbundet.
Nej, precis.
Det är ändå ett ganska stort steg.
Ja, men morsan skickade mig till kyrkan. Hon var väl orolig att jag skulle bli ett sån här barnartat barn. Eller att det skulle... Alltså när jag växte upp då ibland så där på, när man var skilsmässobarn, så var det väl antagligen så här varningssignal, det här kan bli liksom, det här kan gå illa för det här barnet, alltså så som det sociala funkar. Så jag skickades på sommaren ut och bo på bondgård där.
Ja.
Så där man, men,
lite koll
och
liknande.
Ja, precis, men jag var liksom sänd ut på ordning och reda på mig. Och morsan skickade mig till kyrkan när jag var tonåring, för hon var liksom, du måste lära dig liksom ordning och reda så att det går rätt för dig. Så där hamnade jag lite innanför kyrkan. Ja.
Ja, men ändå är det skillnad till att sedan också börja läsa till.
Ja, men det är väl den här kombinationen utav liksom, dels det där med nyfikenheten jag har med gränser och det gränslösa. Mm. Och att jag är väldigt hängiven där, vad jag än håller på med så ska jag liksom nå max utav det, och då skulle jag väl bli max pastor så att säga, ja. då i det, så att jag går in för det jag håller på med.
Men är du präst eller är du pastor?
Ja, pastor är det. Jag brukar säga präst för folk liksom så, men jag är pastorsvig inom Svenska Baptistsamfundet. Nu finns det, de har nog gått samman olika frikyrkor idag. Jag har inte kontakt med det, så jag vet inte.
Och det var du i 12 år?
Mm.
Och sen sadlade du om?
Ja, sen sadlade jag om. Någon gång, hur gammal kan jag vara? 35 eller något sånt här. Så bara känner jag, det här går inte. Jag måste göra någonting annat. Och då så fick jag reda på att de behövde någon som packade skivor på ett lager. Och då började jag packa skivor där, för de behövde en extra, någon som hjälpte till. Så att jag packade skivor där i några månader.
Var vi i Stockholm?
Nej, nu är vi i Örebro.
Nu är vi i Örebro?
Ja, nu är vi i Örebro.
Ja, okej.
Så jag packade skivor där, och jag packade så bra, och sen frågade om jag ville bli säljare sen efter jul. Och sen så sålde jag så bra, så sen frågade de om jag ville bli affärsutvecklare och liksom, ja, skapade det. Så att i slutet när jag jobbade på Naxos så jobbade jag med framtiden, alltså hur ska musik förmedlas i framtiden? Det är roligt. Alltså man hade på känn att det skulle bli mobiltelefonen. Mm. Men man visste liksom inte. Naxos ägde ju all musik, så jag sålde ju till olika filmer så här, liksom rättigheten att använda. Mm. Och då satt jag också och samarbetade med Siemens och Nokia som hade kommit längst då. Mm.
Och vilket år pratade du ungefär? Cirkus?
Ja, vi befinner oss 99 någonstans, va? Där om vad, hur liksom vi skulle, jag vet att jag också träffade Volvo och förhandlade med dem om att vi skulle montera in klassisk musik i Volvobilarna för att styra harmonin hur fort man kör, va? Så du hör vilka roliga saker jag pisslade med där. Ja, så var det.
Ja. Ja, så då var det.
Och i den vevan gjorde jag ju en rolig sån här fotbollsgrej.
Ja.
För det var ju då jag liksom så här, ja, men man skulle kanske liksom skapa svensk klassiska favoriter. Det var väl ihop med 2002, VM eller EM var det.
Ja.
Och Svennis nappa på det där. Ja. Jag skrev ett brev till Svennis och Svennis nappa på det. Och då hade jag ensamrätten, för det var det enda han skulle göra inför VM. Och han var ju så här, Englands förbundskapten, och han var liksom bara wow. Och jag var jättelycklig, jag skulle få göra svensk klassiska favoriter. Och den sålde hur bra som helst.
Ja, jag köpte den.
Ja,
jag hade den i bilen.
Ja, precis.
Jag erkänner.
Ja. Och den sålde hur bra som helst. Och vi hade köer när han var och signerade. Jag skapade ett event på Operan som jag fyllde med folk då. Belfrag, vad heter han?
Fredrik.
Ja, han var...
konferensier.
Ja, precis. Ja. Och en symfoniorkester spelade allting. Det var väldigt roligt. Och allting gick som... hur bra som helst, ända till då de hittade honom vänsterprasslandes, tror vi, ingen vet väl riktigt, men i alla fall med någon, och då dök försäljningen i Storbritannien. I Sverige hade vi mer fördrag med det hela, men i Storbritannien dök det. Det var lite tråkigt, och då kände jag att jag kanske ska göra någonting annat. Så då började jag med psykologi faktiskt.
Då pratar vi 2002-2003. Då är du ändå i en ganska mogen ålder.
Ja. Ja.
79, 89, 90, du är 43 år.
Ja, då tänkte jag att jag familjeombildade vid den här tiden.
Ja.
Och då så tänkte jag, men när jag ändå liksom musikvärlden ändå, det var för mycket bara liksom pengar på något sätt då, va? Som det ändå blir i businessvärlden. Och tidigare så var det liksom för mycket Gud, och sen var det för mycket pengar. Och då tänkte jag, nu vill jag liksom ägna mot människor på något sätt. Det här visste jag inte riktigt. När jag öppnade kurskatalogen till Örebro universitet, och så såg jag, jurist, ska jag bli där? Nej, titta, de har ett psykologprogram. Det tar jag.
Ja.
Så då sålde jag huset och fick lite pengar så att jag kunde läsa till psykolog.
Hur var det då? Var det läskigt? Jag menar, 42 år och...
Nej, men jag kände att jag hade inget val. För att livet var ju hur tråkigt som helst.
Aha.
Jag måste liksom, jag har inget val.
Nej, du ville ha lite action.
Ja.
Ja. Ja. Och det är ju en ganska lång utbildning.
5 år.
5 år, ja.
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 Ja. Så det gick jag i 5 år, och det var jätteroligt bland de här unga. Jag var faktiskt inte äldst, jag var tredje äldst. Men bland de här ungdomarna då. Det fick mig att börja tänka och reflektera på nya sätt och se till var, inte bara utifrån att jag läste psykologi, utan också utifrån att leva tillsammans med andra generationer på det sättet då, och utbilda sig. Det var jättekul.
Hur menar du att det var du fick
perspektiv? Men man andra yngre människor idag ser ju och bedömer saker på andra sätt. En del är bra, en del är dåligt utav det, men det ger mig nya perspektiv. På samma sätt som jag har bott i Kina i 6 år här nu. Flyttade hem för 3 år sedan, och det gav mig också nya perspektiv.
Vad gjorde du i Kina?
Jag gifte om mig, och tjejen som jag gifte mig med då, hon var sinolog. Alltså kinavetare. Läser, skriver, kan kinesisk kultur. Så blev hon utsänd av regeringen som operativt ansvarig för migrationsfrågor. Så jag hängde på. Ja. Och sen började jag jobba åt olika företag där borta som psykolog med rekrytering. Och kliniskt också, behandla människor terapeutiskt. Mm. Mycket amerikaner.
Mm-hmm. Okej. Okay. Hur var det att bo i Kina då?
Det vänt på allting i Sverige. Mm. Alltså precis tvärtom. Det är helt annorlunda. Och det har också varit nyttigt att få perspektiv på tillvaron.
Det var väldigt diplomatiskt. Hur var det att bo i Kina?
Ja, precis.
Som du upplevde.
Ja, men så här, det är jättespännande med att leva tillsammans med alltså den utländs, alltså vi svenskar om man säger så, eller alltså vi västerlänningar som man mycket säger, de är ju cowboys. Mm. Framförallt i Shanghai, jag bodde 3 år i Peking och 3 år i Shanghai. Alltså de är cowboys. Och de är ju så lika mig då i det att vi är frontiers, va? Vi vill liksom, så det finns sån här, man inspirerar varandra att våga nytt. Mm. Som var väldigt fascinerande, som jag tyckte om och det. Och man uppmuntrar varandra. Det fanns ingen sån här liksom avundsjuk eller bevakande, utan hela tiden uppmuntra varandra, hela tiden sporra varandra. Våga nytt i där du står. Va? Så det var spännande. Kineser generellt sett, det är en annan kultur som jag mycket känner mig främmande inför. Det är märkligt, ett kommunistiskt land som det heter, men jag har aldrig sett sån egoism som i det landet. Mm. Så det finns en annan sida efter Kina.
Var det någon skillnad tycker du på Peking och Shanghai?
Ja, det är det. Det är en jättestor skillnad. Båda Kina, men olika Kina. Liksom. Mm. Peking är det traditionella Kina, samtidigt som alla på något sätt gör som de vill, därför alla på något sätt hävdar att de känner någon i partiledningen. Polisen vågar inte ingripa. Det är mer liksom high chaparral i Peking. Shanghai är mycket mer ordning och reda, men har skapat en konstig kinesisk västerländsk blandning som är väldigt speciell och spännande.
Kan du berätta mer?
Nej, men alltså,
Shanghai, jag har aldrig varit i Shanghai.
Ja, men Shanghai, det har ju hela den bak. Alltså det bygger på ett gangstervälde, allting från början. Det är ju frifräsare. Alltså, Shanghai var ju sedan mitten av 1800-talet. Det var ju inte kopplat till något eget land. Det var bara frifräsarnas paradis. Och det där lever kvar. Det är en entreprenörsanda som är galet helt enkelt. På både gott och ont då. Som är mycket speciell. Mm-hmm. Så det rekommenderar jag. Åk dit, var där, sup in atmosfären. Det är inte Kina, den möter du i Beijing då, eller Peking. Så det är lite annorlunda.
Ja, 6 år i Kina, sen kommer du hem och sen så får du för dig att du ska börja forska.
Forskningen började redan innan jag flyttade till Kina. Aha. När jag gick på psykologprogrammet då. Ja. Så mitt forskningsområde, det har hållit på med sedan 2006. Då.
Så det du forskade lite i det här i Kina också då? När du var där.
Ja, min första artikel som hade världsgenomslag, den är skriven i Shanghai.
Jag såg, det var New York Times och det var allt möjligt.
Helsida i The Times och allt möjligt. Och Gazzetta dello Sport och allting. Wow, mm. det är skithäftigt. alltså bakgrunden till... Det är helt enkelt så, när jag började på psykologprogrammet så jag hade ju ingen aning om att det fanns olika terapimodeller, så här, psykodynamisk, kognitiv, behavioristisk och sådär. Jag bara skulle bli psykolog, för att det var ju det som jag varit intresserad av att hitta i kurskatalogen. Så när jag började då att läsa där så märkte, det var en väldigt spänning, alltså nästan som en rivalitet mellan det här. Och religiöst också. Och det där blev jag lite allergisk mot, för jag kom ju från en mycket av religiös rivalitet om sanningen, vad som är sant och så vidare. Och så märkte jag att det var väldigt religiöst. Alltså de som var KBT-are, de var religiösa på sitt och psykodynamiker på sitt. Och jag kände, nej, det här gillar jag inte riktigt. Och då dök det upp en som har blivit som en mentor för mig, en neuropsykolog och doktor, en psykolog då, som heter Håkan Nyman. Och han var där och undervisade neuropsykologi. Och då började jag inse att det här, att börja titta på hjärnan direkt. Alltså inte gå någon omväg över någon slags filosofiskt. Utan bara rakt biologiskt in och se hur hjärnan styr beteende. Det vill jag. Så jag sa till Håkan Nyman då, du, jag vill, när jag gör min praktikplats, när jag gör min PTP, alltså det som är AT jämfört med läkare, då vill jag göra det hos dig. Och det fick jag. Så hamnade jag på Karolinska och började liksom parallellt med min utbildning också fördjupa mig i neuropsykologi av Sveriges bästa neuropsykologer då. Så det är jag jättetacksam för att Håkan öppna dörren för mig på det sättet. Så det värdesätter jag mycket. Och då träffade jag också hon som blev min handledare när jag var PTP-psykolog. Hon heter Kristin Johansson. Bedinger heter hon nu. Hon har betytt en ung tjej. Hon är fortfarande ung. Men hon är så hängiven neuropsykologin och de har lärt mig det som jag sen kunnat vidareutveckla.
Men Torben, vad häftigt. Det är tvära kast. Från lärare till pastor, till affärsutvecklare, till psykolog och sen in på forskning. Har aldrig varit tyckt att liksom, du har inte varit rädd för att kliva utanför din komfort, som kan vi konstatera?
Nej, men jag...
Jag menar, det...
jag kan vara jätteångest. Jag är en ångestdriven människa, så är det. Jag har lärt mig att hantera den här ångesten. Det var väl det jag inte kunde hantera riktigt när jag var ung. Idag så använder jag de här verktygen. Jag har ju patienter fortfarande. Jag jobbar halvtid kliniskt av patienter. Där har jag lärt mig mycket av att samma teknik som jag lär mina patienter använder jag själv. Så att, jag är ångestdriven. Det är en överlevnadsinstinkt, men jag klarar inte av att ha tråkigt.
Vad säger du till, alltså lite kort bara, jag förstår att vi inte har tid att berätta, men lite kort, det är många som har ångest av olika former. Har du liksom sådana här lathundna korta grejer att göra för att liksom, om man blir livrädd för någonting?
Ja, men nummer ett, ångesten är en kompis. Det är ingen fiende. Ångesten är en kompis. Vi lever i ett samhälle när man försöker ta bort ångest. Det är ju fullständigt galet. Ångest, om du tänker så här. Om du nu går till din spis och så sätter du handen på plattan och vi säger att plattan är varm. Vad gör du då?
Jag tar undan handen.
Du tar undan, varför då?
Ja, för det är varmt.
Precis, det gör ont. Inte bara att det är varmt, utan det gör ont. Smärtan hjälper ju dig, att annars skulle du hålla kvar handen där, så skulle du bränna sönder handen och så bara, oj då, nu ser jag benet där och det luktar illa här, kanske är bäst att jag tar bort handen, va? Men nej, du får ångest, om vi för över det här in i vår mentala värld, så, va? Du får ångest därför att nu motiverar ångesten dig, nu är det dags att göra något, så nu måste du, det här kan gå illa annars, va? Nu måste du ta kontroll över situationen. Så ångesten är en kompis som motiverar dig och driver dig framåt att upptäcka, att kontrollera och gå vidare. Ångesten är en kompis. Det är liksom nummer ett som jag lär mina patienter. Du ska inte ta bort ångesten. Du ska börja leva med ångesten och utnyttja ångesten. Du ska surfa på ångesten.
Men om du till exempel är en jätteduktig fotbollsspelare, och det finns, där finns det gott om exempel, oerhört duktiga fotbollsspelare. Men så fort det blir match, då blir de så rädda, de får så ångest, om det är prestationsångest kanske vi kan kalla det för. Det är svårt att, när du står där i spelargången och får ångest.
Första så måste vi se varför får de ångest. Jo, men de har ju redan, de antagligen redan spelat matchen i huvudet. De är färdiga med matchen och har redan, den värsta tanke som människan kan ha, det är tänk om. Tänk om jag missar bollen. Tänk om vi förlorar. De har redan spelat matchen. Och då så har de antagligen också tänkt att de kanske förlorar den. Och då får de ju jätteångest. Då handlar det om, vi människor är fantastiska på att flytta oss i tre dimensioner. Vi kan leva i det förflutna, vi kan leva i nuet och vi kan leva i framtiden. Och du och jag, Niklas, vi kan ju resa ihop. Vi kan minnas vad vi gjorde vi här om dagen när vi var på Pitchers, och så minns vi det tillsammans, och så kan vi resa i framtiden, tänk när vi ska göra det där, och så sitter du och jag här, va? Alltså det är en fantastisk möjlighet som människan har. Nu gäller det för den här fotbollsspelaren här, det är helt enkelt, han får träna att börja fånga nuet. Det är så jag tränar mina patienter. Att fånga nuet, att beskriva, här sitter jag, där är en bulle, det är lite socker på bullen, och plötsligt när jag bara fångar nuet här, då är jag inte längre i framtiden. Och då kan jag få en lagom balans i min ångest. Då. Till exempel, jag lär är man, jag kan lära fotbollsspelarna att ja, men börja beskriv spelaren du som står framför dig. Ja, han har röda byxor. Att på något sätt, alltså, man flyttar över det mentala till nuet, inte att jag har förlorat matchen.
Nej. Man kanske bara tänker, åh vad han är stor och stark i den där backen. Ja, men då, han kommer säkert sparka benen av mig. Ja, förstår du?
Ja, och nu är det intressant. För vad du gjorde nu, det var att du la in emotionell beskrivning. Stor, stark. Nej, utan du beskriver bara väldigt så här, han är 85. Hans mungiper hänger neråt. Alltså du hela tiden börjar beskriva tillvaron ifrån objektiva fakta, inte emotionella. Jättebra att du gav det påpekandet. Det är precis så jag tränar mina patienter.
Mm. Ja, det är intressant. Ja, men för att det är så många stora talanger som inte lyckas i matcher. De blir nervösa. De kan vara bäst på träningar.
Och så är det så lätt att bota dem. Ja. Det är så lätt. Det är det enklaste som finns, så är det att bota människor från ångest.
Det var Torbjörn Nilsson egentligen som förde in, som tog hjälp av en psykolog.
Ja.
Och hans karriär tog ju fart ordentligt efter det. Så att, vi ska ju komma in på det här, men mycket fysiskt har vi lärt oss. Det går att bota knäskador nu som ödelade karriärer. Du kommer tillbaka efter några månader. Mm. Men känner du mycket mer att göra med det mentala?
Nej. Ja, men det var bra att du lyfte upp det begreppet. Om du kommer ihåg häromdagen när Vito, som är talangscout nere i Malmö FF, när han presenterade som han såg liksom vad fotbollen vilade på, så pratade han om det fysiska, som du associerar till nu. Han pratade om det tekniska. Mm. Han pratade om det mentala. Mentala är just det som vi pratade om, Torbjörn Nilsson. Sen så hade han missat det sociala som jag påpekade för honom då. Där har du fyra saker. Men vad är det jag forskar på? Jo, det är spelintelligensen. Det som sätter ihop den femte saken som sätter ihop det här. Mm. Alltså det spelar ingen roll hur teknisk du är, hur fysiskt stark du är, hur mentalt övertygad du är, vilken god samspel du kan ha. Om du inte förstår att sätta ihop det här, konceptualisera det till ett framgångskoncept. Och det är ju det som är spelintelligens, och det är det jag forskar på. Den femte, den som är liksom över de här sakerna. Över, hörde norrskötskan.
Ja. Och då är frågan, kan man träna upp det där femte elementet? Alltså, eller är det medfött? Jag vet att du säger att mycket är medfött.
Ja. Det är ju många som blir ledsna nu på mig. Men så här, ingenting hittills från all forskning som finns visar faktiskt på att det går att träna upp det. Men däremot inte sagt att man inte kan göra någonting åt det. Det är liksom en stor skillnad. Om du tar... Vi människor, vi har olika sätt. Vi backar ytterligare lite. Vad är spelintelligens?
Vad är spelintelligens?
Mm. Det handlar om helt enkelt, det består av olika kedjor av informationsflöde. Hur din hjärna tar in information. Till exempel, du Niklas, du har en otrolig perceptuell förmåga liksom att ta in, va? Du ser spelaren där. Du har ju liksom spelintelligens, som det är ju den du använder av som kommentator. Sen så går det in och så ska det börja processas. Så kommer nästa liksom. Först är det liksom att se och bestämma sig för att se rätt sak. Alltså, vad tar jag in? Du måste där ha ett arbetsminne, ett korttidsminne och ett arbetsminne, hur mycket information du håller online. Spelaren kommer från höger, den spelaren kommer från vänster, just det, var det inte någon röd tröja där borta? Att hålla det där online hela tiden, det är hur du tar in informationsflödet. Det är första delen i spelintelligens. Sen kommer nästa del, det är hur snabbt du processar informationen. Och Niklas, du processar ju den här extremt snabbt, för du hinner ju koppla det till en massa minnen som du har, massa tidigare spelupplevelser, andra matcher du har kommenterat det till, och så processas det, och det kan liksom processas olika fort, och det handlar om den kognitiva flexibiliteten, hur man rör sig från den matchen som man minns till den matchen, och du rör det mellan spelarna och allting. Hur snabbt det processas, informationen som har kommit in. Sen ska du göra någonting med det här, alltså din kreativitet. Och det är där du, Niklas, är så speciell, därför att du ser, och så plötsligt kan du koppla över det verbalt, så att din mun tar ju aldrig slut vad det sprutar med ord ur dig då, va? Och det här har du liksom, det är en otrolig spelintelligens som du använder, fast som kommentator. Och det här har du att du gör någonting med det, och det är samma sak som fotbollsspelarna då. De kan alltså omvandla det här till en kreativ lösning, en kreativ idé som de förmedlar då via sina fötter. Och sen kommer den fjärde biten, och det är när du faktiskt utvärderar i steget, blir det här bra? Och man kan säga hela den här sekvensen från att ta in, processa och göra någonting av det tar 200 millisekunder. Det är spelintelligens.
Det låter fort, 200 millisekunder.
Ja, precis.
Och sen här, går det att mäta spelintelligens? Mm. Det är ju...
Ja, men det är precis det jag håller på med. Mm. Då. Jag har alltså mätt, det är det som är revolutionerande och världsledande i det här. Att jag kan alltså mäta spelintelligens. Vi har skapat ett Game Intelligence Index i det här. Vi kan alltså mäta att, och det har vi gjort genom att testa då. Vi har mätt den här performanceförmågan i din hjärna. Och sen så har vi liksom tittat på utfallet. Hur mycket mål gör man och hur mycket assist gör man? För det är liksom rough data. Va? Vilken divisionsnivå spelar du på och sådana saker? Och då ser vi att de allra högsta elitnivån, de har mycket bättre exekutiva funktioner. Det är så det heter i forskningsvärlden. Det som är spelintelligens då. Det heter exekutiva funktioner.
Omedvetna beslut?
Det är eller? Omedvetna beslut, men det är inte instinkt. Det här är jätteviktigt att komma ihåg. Instinkt är liksom andningen, hjärtat, sexualdriften. Det sitter där man kallar reptilhjärnan. Det här är det som skiljer oss från de flesta andra djurarter. Det ligger längst fram i frontalloben. Om vi till exempel tar att du kommer in information. Okej, nu ska jag föra bollen från plats A till plats B. Då är det mediala prefrontala cortex som bevakar ditt beteende, shapar det. Jag kanske måste luta lite mer åt vänster för att det ska genomföras. Och så. Men så plötsligt så känner mediala prefrontala cortex, det här kommer inte bli framgångsrikt. Och skickar då signaler till laterala prefrontala cortex. Ge mig ett nytt mönster, ge mig en ny idé. Laterala prefrontala cortex tillbaka i långtidsminnet plockar fram 3-4 spelalternativ som du redan har varit med om. Börja snabbt göra en probability, en sannolikhetsberäkning. Vilka av de här kommer att funka? Väljer ut ett, skickar till mediala prefrontala cortex som då har fått ett nytt. Tack och kör vidare. Det här tar 200 millisekunder som sagt. Och så här funkar det om och om och om igen. Och den spelare som då gör det här momentet snabbast med störst accuracy, den kommer att vara bäst. Och det kan vi mäta idag.
Ja, för du har en skala, eller hur?
Ja, Game Intelligence-skala. Och den har vi liksom byggt då på...
Och den går från 0 till 80, eller?
Precis, egentligen så går den från 0 till 90.
0 till 90, ja.
Men vi har aldrig sett någon, vi har aldrig liksom kunnat mäta någon människa över. Men rent hypotetiskt går den till 90. Den spelare som vi har mätt som har kommit högst har 77. Och det är Iniesta i Barcelona. Jag var ju där för några år sedan och fick testa några av de spelarna. Och det var fantastiskt. För då kunde man ytterligare se att vår forskning som vi hade gjort på flera allsvenska spelare och andra kontinentala spelare verifierades av världens bästa spelare.
Ja, du berättade att du har alltså mätt både Xavi och Iniesta som var spindeln i nätet i Barcelona som charmade och som dominerade fotbollsvärlden under många år. Berätta om skillnaden hos dem när du mäter dem.
Ja, gärna. Jag är så tacksam att jag fick det här uppdraget. Jag bodde i Kina då och så blev jag kontaktad utav ett japanskt tv-bolag. De är otroligt seriösa, de japanerna. För seriösa. De jagar mig sen på nätterna när jag var där med alla resultat. Men i alla fall, så de såg till att jag fick komma till Barcelona och det här var inför VM eller EM. Jag tittar nästan aldrig på fotboll, det får man inte avslöja, men det var VM eller EM 14, jag vet inte vilket.
Det var VM 14 okay. i Brasilien.
Ja, då var det inför det. Och då så var jag där och så fick jag börja testa dels flera spelare från deras akademi. Otrolig vilken spelintelligens de hade. Alltså deras kreativa nivå. My god vad de har lyckats liksom plocka ut. Så vi mätte spelare i deras akademi från 12 till 19 år. Och så. Men så fick jag också testa Roslavi, Xavi och Iniesta. Och det var fantastiskt roligt. Xavi till exempel är ju en otroligt charmerande.
Ja.
Han är öppen. Han är social. Det är den där som du vill gå ut och ta en öl med. Liksom. Ja. Det är kul. Det är så här. Så här, inte jättetrygg. Och bara säger till mig, okej, jag är the boss. Nu kör vi liksom. Va? Medan Iniesta är jätteblyg. Otroligt försiktig. När han skulle gå in i de här testerna. Jag har ju inga verbala tester. Utan det är bara performance tester på sekunder. Vi mäter på millisekunder. Han var mycket försiktig. Ville verkligen vara säker på att han förstod allting rätt och så. Men så tog jag och jämförde spelresultatet med honom. För först ska man säga att ja, men de är ju verkligen på exekutivt på världselitnivå. Som vi kan liksom mäta med våra test. Och det var jättespännande att se, för mitt uppdrag var ju då att se varför är de här världens bästa par? Och då kunde jag alltså se att Xavi har en otrolig förmåga att ta in information. Alltså han ligger ju flera standardavvikelser över normalpopulationen att vara uppkopplad. Han spelar alltså utifrån och in, hela tiden uppkopplad. Är det här bra? Vad händer nu? Medan Iniesta har mer average mot världspopulationen vad det gäller att ta in information. Men hans kreativa förmågan är ju som en på tusen. Alltså han får en idé som är så jäkla smart, alltså som laterala prefrontala cortex plockar fram, va? Så att han, och sen genomför han det. Så på det sättet så Xavi öppnar vägen för Iniestas liksom smarthet, va? Och det var ju det som gjorde att vi som hjärnforskare kunde visa på, kolla här, det är ju så här, det är det här som ligger bakom det.
Hur går de här testerna till rent praktiskt?
Alltså, det var ju så här, jag jobbade ju med, på mitten på 2000-talet då, på Karolinska sjukhuset och testade psykospatienter. Och det är så att när man får en psykos så påverkar det just de beslutsfattande funktionerna, det exekutiva så att säga, det som är spelintelligens i fotboll. Och då mäter man det, för att varje gång man får ett skov, alltså får psykoser och får sådana vanföreställningar, så funkar de här förmågan, så man vill ha en baseline. Men vad det egentligen handlar om, det är de här beslutsfattande minnesprocesserna. Och de här verktygen, som när jag säger att jag testar, så är det ju inte mina verktyg, utan det här är verktyg som psykologer, neuropsykologer använder dagligdags över hela världen. Så att, då börjar jag tänka på, om en psykospatient på ett kontinuum är den som har en funktionsnedsättning, hur ser då motsatsen ut? Vem är bäst? Om en psykospatient är så här, på fel plats för fel tid och gör fel sak. Vem är på rätt plats för tid och gör rätt sak? Och det måste vara en fotbollsspelare. Så det var så allting började. Och så har jag faktiskt bevisat, tycker jag, att så är det. Så sent som igår fick jag skicka till mig från ett japanskt forskningslag nu från ett universitet där jag ska reviewa deras forskning nu då. Så att nu sprider sig så att säga det som jag initierar, sprids över hela världen. Japansk forskningslag, två holländska forskningslag, ett i Kanada, ett i Tyskland, ett i Sverige som har börjat forska på hockeyspelare och fått samma resultat med samma verktyg över hela världen. Och det är jätteroligt.
Ni sitter vid en dator och så får de...
Ja, just det. Ja. Jo, men alltså dels är det datoriserat. Du får stimuli på skärmen som du ska agera på. Där möter vi processen in. Och vi mäter också delvis hur du så att säga processar det i hjärnan. Men sen också har vi mycket papper, gamla papper och pennatest. Saker, uppdrag, knep och knåp. Perceptuellt, du ska avsöka, du ska lösa, du ska hitta på, du ska vara kreativ med papper och penna. Och sen då så ska du ju liksom skapa saker. Och då har vi gett subjektet då. Det finns vissa bestämda regler, precis som i fotboll. Planen är 68 gånger 105. Du får inte ta med händerna. Alltså det finns ju en massa regler man ska hålla sig till. Och samtidigt så ska du ju vara superkreativ inom bestämda ramar. Och det är där vi använder sådana test som mäter precis performance på det sättet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och nu har vi en intressant fråga. Är spelintelligensen lika eller olika för en back, mittfältare eller forward?
Ja, så här, det är ju det på generell nivå. Och nu är det så att bokförlaget påminner mig om igår kväll faktiskt att vissa saker får du inte berätta. Nej. För det är så att jag släpper en bok i mars. Aha. Tillsammans med DNs journalist Thomas Lerner som var som spökskrivare, men han har bidragit så mycket så han kommer också stå med som författare. Han är nog den journalist i världen som förstår bäst det här med spelintelligens ihop med Sean Ingles som jag har haft en del att göra med som är krönikör i The Guardians. De två kanske är de mest drivna på att förstå spelintelligens då. Så vi skriver den här boken och då sa så sent som igår kväll så sa förlaget till mig att du får inte vara för tydlig när du berättar för den hemligheten ska vi släppa i boken. Men ja, det är skillnad på generellt sett mellan en forward, en striker, en mittfältare och en back.
Mm, kan inte bara ge oss lite bara.
Ja, man kan säga så här att korttidsminnet är otroligt viktigt för en striker. Det gäller att du får ju liksom bara en chans. Och då gäller det att veta vart alla är precis den sista sekunden, vart alla finns. Och sen gäller det att du får inte finnas någon tvekan, ingen inhibering.
Mera tunnelseende alltså?
Absolut, så är det.
Och mittfältare ska ta in mera som Xavi och Iniesta. Och
precis.
Ha koll på hela fältet. Ja, och en back då?
Ja, det handlar ju om att hantera sina impulser. Ja. Men närmare går jag inte in på det här.
Ja, du har ju en spelare i Chelsea som heter David Luiz som är back. Han blev utvisad igår i mötet mot Arsenal. Ja. Han springer ju 110, ja. Är väldigt skicklig, men det blir ju väldigt plump många gånger.
Ja.
Och det är väl kanske det att kunna behärska sina impulser, ja. Det är det handlar om som back. Ja. Och detta går att mäta?
Precis det där är det som jag mäter. Precis. Mm. Alltså jag kan förutsäga beteendet på plan. Det är det. Jag kan förutsäga hur man kommer att agera på plan. Och det är ganska roligt. Jag har ju fram till dagens datum, alltså fram till i juni, egentligen aldrig samarbetat med någon klubb runt här. Jag skulle jättegärna göra det. Hallå?
Ja, ni hör av er till Tommy Westberg.
Ja, precis. Men då hörde amerikanska damlandslaget av sig. Så Jill Ellis har gett mig ett uppdrag att hjälpa dem att ta VM i Japan 2019. Då, att ja. Hjälpa till det. Så då har jag börjat mäta deras spelare utifrån det här med vilka ska samarbeta. Därför att det handlar ju om till exempel om du bestämmer dig för en backlinje. Har de tillräckligt hjärna för att täcka in? För om du sätter ihop två spelare och vi säger att båda är ganska dåliga på att processa information. Då kommer det ju bli liksom en saknas någonting i den backlinjen. Då, va? Och det är just det här som jag kan... Och det roliga var att de börjar ju redan efter matchen mot Sverige så vann de ju. Och sen så hade jag ju återkopplat information. Så redan till Norge-matchen hade de ju bara använda det på spelarna.
Du, nu kommer en annan fråga som är delikat. Är det skillnad på män och kvinnors spelsinne, spelintelligens?
Nej. Alltså det är det inte. Och då kan man tänka sig, man tycker att det ser ut att gå långsammare för tjejerna. Men det är inte för att det går långsammare i hjärnan, utan för att deras fysik, kroppen är inte lika snabb och stark som män då. Men i hjärnan är de lika smarta, om inte ibland smartare. Därför att spelintelligens är viktigare i damfotbollen, blir det faktiskt så. Eftersom killarna mer... Och det här är en svaghet i Sverige, skulle jag vilja påstå. Därför att alltså, man är alldeles för fokuserad i unga år när man väljer ut spelare. Så tittar man på de som är stora och starka och som gör mest mål. Och då vill det ofta så i unga år att det är de som är stora och starka som gör mest mål. Men de som är mindre och kortare och smartare, de växer ju fatt. Och sen när de är 16 år så är de ju förbi snart, va? Problemet är bara att då har ju många kanske slutat. Och kvar står man med träben som då ska...
Stora, starka träben.
Ja, det där har jag mycket synpunkter på. Men som sagt, jag har inte så mycket kontakt i fotboll.
Hur utvecklas spelintelligensen då med åldern? Mm. Alltså jämfört med en juniorspelare och en seniorspelare?
Ja, men det gör ju det. Och det här har vi ju kunnat följa. Och det var en av anledningarna till den senaste studien som vi släppte i här... Vad var det? Februari? Alltså att här kan man se då att där man pratar om grundläggande exekutiva funktioner, alltså den grundläggande spelintelligensen, där till exempel arbetsminnet är jätteviktigt. Arbetsminnet handlar om, ju som jag sa, att hur mycket information du kan hålla online. Och sen kanske du väljer en lösning. Den är jätteviktig på 12 års ålder. Och vi kan faktiskt förutsäga vilka 12-åringar som kommer att göra mest mål generellt sett inom 2,5 år. Och det var det vi bevisade i vår senaste studie, som så att säga också konfirmeras av de holländska, och nu som jag fick igår också den japanska forskningsgruppen som Plus One då, som är en sån här hemsida för forskningsrapporter, vill att jag ska reviewa dem.
Hur långt upp, hur länge håller vi på att utveckla våran
spelintelligens? Ja, men det var det jag skulle säga. Ja. Så att man alltså ser olika saker som utvecklas vidare. Sen då, när du börjar närmare 16 till 18 år, då där, nu börjar det från det att du är 12 vidare, då börjar de högre exekutiva funktioner. Det där med, som jag sa, laterala prefrontala cortex, som plockar fram fler alternativ än ett. Det börjar utvecklas. Så att det är därför jag tror till exempel att man i svensk fotboll har massa late bloomers. Det är ändå, de har varit tillräckligt envisa. De har inte fått vara med i några landslagssatsningar. De har inte varit stora och starka. Men plötsligt som late bloomer, 19-åringar, så exploderar de där. Va? Därför att deras högre exekutiva funktioner är mycket starkare än träben. Då. Och därav så har det. Så att just den sista delen, det som är utmärkande för den människoarten som särpräglas, och det som gör att Iniesta är en på 1,000, det är inte färdigutvecklat förrän du passerar 20. Så det här ser du, att om du då gör ett urval på en person som är 15, du missar kanske de bästa. De bästa svenska spelarna kanske har redan sållats bort.
Vi säger Iniesta, du får en skala från 1 till 90, sa du. Och Iniesta är den som har
77.
Ja. Vad har en allsvensk fotbollsspelare ungefär i genomsnitt?
De ligger runt 60, 62 ungefär. Average för
vanlig människa
som, 50 då. 50. Det är det som är 50 i vår skala. Och alla människor har ju mer, alltså alla människor har en spelintelligens mer eller mindre, för det är en allmän mänsklig förmåga. Den är inte liksom specifikt kopplad till fotboll, utan det är helt enkelt din förmåga att hantera information på ett framgångsrikt sätt.
En bra bilförare har bättre spelsinne.
Ja, absolut.
Han ser när det kommer bilar längre fram, jag kan bromsa tidigare.
Ja, absolut.
Och, ja.
Så är det.
Ja. Hur kan man applicera det egentligen på föra fram till vanliga människor, så att säga, den här biten? Är det någonting man kan ta lärdom av och ge vidare till folk som ska gå över gatan, till exempel?
Ja, men det är precis det. Nu, det här var en bra fråga, för nu är du faktiskt inne på inte hur man tränar exekutiva funktioner, utan faktiskt hur man kompenserar för brister.
Ja, hur gör man
smart,
det?
Niklas!
Hur gör man det?
Nej, men grejen är så att redan som nu vet jag inte hur det är idag, men när jag gick i småskolan så fick, var det en trafikpolis hette det.
Mm.
Och de lärde när du ska gå över gatan så tittar du först åt vänster och sen åt höger och sen åt vänster igen. När vi är i London så gäller det ju att det tvärtom. Det står ju tydligt på gatan där.
Det är jätteläskigt. Ja. Jag lär mig aldrig. Ibland dundrar jag springer bara.
och så att den lär man sig egentligen en kompenserande strategi. Att du liksom för att din perception, din processande gör ju det att exempel, den regeln får du inte använda och bor i Kina. Det går inte. Där måste du vara totalt uppkopplad runt om. Alltså börjar du använda den regeln, du vet, mopederna, åsterna, Ferrarisarna som är, de kommer överallt på en och samma gång, va? Så den regeln, nej, inte i Kina, men i Sverige så ska du använda den. Titta vänster, höger, vänster. Och det kompenserar ju då för att ditt arbetsminne är dåligt och så vidare då. Det där är precis samma sak i fotboll. Du kan ha en viss nivå, och det är det här som är spännande. Hur använder man, skulle man kunna använda vår forskning väldigt mycket mer operativt? Jo, vet du en spelares kognitiva profil, alltså sin exekutiva profil i det här. Då vet du dels var den kommer till sin rätt, i vilken roll på planen. Du kan också ge kompenserande strategier. Till exempel, jag vet en spelare som jag testade, som idag spelar i Allsvenskan, då spelar han i lägre division. Han är en boxplayer, han är en striker. Grejen var så att han öste in med mål i den divisionen han var. Men rätt som det är så hittade tränaren honom ute på kanten. Och så här, in i boxen med det. Och de fick inte in den i boxen. Ja, men då visade det sig då att jag testade honom då. Han hade jättebra så här, alla exekutiva funktioner. För det var verkligen, han hade profilen av en boxplayer. Men han hade inte 360-seendet. Och det blev ju det att när han mötte sämre lag som hade lika normalt 360-seendet som han, då funkar han ju. Då kunde han stå där i boxen och ösa in. Men så fort han mötte lag som var bättre, då kände han att han hängde inte med. Så då gick han ju ut på kanten, för han behöver ju bara 380. Och då kom han ju bort från spelet. Så då kunde vi, när vi såg det, liksom förklara för honom, men det är så här din hjärna är nu. Kompensera det genom att vrida huvudet oftare, oftare, oftare. Nästan så du känner det fjantigt i förhållande till andra spelare. Ett exempel på, det går kanske inte att träna själva förmågan, men du kan bygga kompenserande strategier.
Mm. Och det är intressant, för jag frågade, går det att träna spelintelligens tidigare?
Mm. Mm.
Och då sa du, ja, genom att spela mycket matcher.
Ja, precis. Du tränar, den delen är intressant. Därför att du tränar inte själva hur snabbt, alltså spelintelligens är för mig när du liksom mergar ihop allting till ett framgångsrikt koncept på 200 millisekunder, va? Den förmågan är ganska svår att påverka. Men vad du kan göra är att du kan lägga in i ditt långtidsminne en massa erfarenhet. Så även om det inte går snabbt för dig så kan du ha en massa erfarenhet. Och det här tyckte jag var världens främsta forskare på det här idag, Etienne Cochelin, en fransman. Och han, liksom, det är han som har visat just på det här som jag berättade förut om det laterala prefrontala cortex, så att du kan liksom lägga in en massa beteenden som du sen probability, sannolikheten och så väljs det och så vidare. Men då måste du ju ha någonting att välja. Och det intressanta med vår hjärna är att om du till exempel, nu tränar du träning och en mot en, då lagrar hjärnan det där som träningen mot in och inte som en matchsituation. Och det här verkar tränaren inte ha fattat, utan man tränar moment, moment, moment. Du tränar ett moment så att du kan det rent tekniskt. Sen måste det omsättas i matchsituation om och om och om igen. Det är så det lagras där inne. Ju mer matchsituationer du har, ju mer finns det då tillgängligt. Det är som att hippocampus som då sätter en kod på alla dina minnen. Då hittar den det. Det är som att minnet, det här har vi tränat i match 3, eller liksom i träning 3 mot 3. Det lagras på ett annat ställe i hjärnan. Det får en annan inlagningskod av hippocampus. Vilket gör att det hittar man inte då när det är match. Det måste tränas i match. Och jag sa det här till Anders Limpar i förrgår då. Och då sa han, ja men det är ju så mitt liv har varit, sa han. Anders berättade att han när han var ung, han spelade 4 matcher om dagen. Bara match på match. Han var ju helt slut av alla matcher han spelade. Men det där har gjort att han har varit en av Sveriges främsta lirare. Det ligger lagrat så många matchsekvenser hos honom. Så att wow. Och sen går det ju sen så snabbt för honom sen att hitta rätt då. Och det som jag tyckte var spännande i det här föredraget som vi var på. När han Vito... när han visar på att svenska spelare unga idag får sitta på bänken. De får ju, i den kritiska åldern 18-19 år, när de exekutiva funktionerna ska liksom blomma ut, då sitter de på bänken. Och då visar han, jämfört med övriga världen eller om det var Europa, hur Sverige, där sitter man mest på bänken i de åldrarna. Och i andra länder, det är då man spelar. Det är då som de här planteras in, de här spelmomenten i matchträning helt enkelt. Det här är helt galet vad som är i Sverige idag.
Ja.
Och hur det borde vara.
Ja, och ligan är ju inte kanske den högst rankade heller om man säger så. Den är ganska långt ner i Europa.
Men skulle man börja tillämpa lite hjärnforskning så tror jag det skulle ändras.
Men det kanske är på gång nu. Vi får se efter den här podden vad som händer. Att fotbollen på med blir mer vetenskaplig, det här är ett exempel på. Men det finns ju andra exempel också, både fysiskt och även nu också hjärnan. Och du har tagit fram en app. När du berättar mig, du är ju en lathund för tränarna. De här passar ihop. De här har Xavi Iniesta, det är perfekt där i mitt. Alltså, en tränare kan lagra alla sina spelare. Så kan vi sätta ihop ett lag på appen som rent spelintelligensmässigt bör passa ihop.
Ja, ju precis. Nu är appen inte klar. Men Vinnova då, som är statens sån här forskningsråd av något slag, satsar lite pengar på mig här i somras. Så att jag var tjänstledig för att liksom plocka fram det här. Så vi har kommit ganska långt i projekterandet. Appen finns inte än i verkligheten då. Men vi har kommit ganska långt i conceptual proof. Har vi liksom fått fram av det. Och grejen där är just det att om så att säga, man testar av sitt lag och matar in lagets exekutiva funktioner, så kan man alltså börja matcha spelarna tillbaka och se liksom, om vi plockar ihop de här spelarna, då kommer vi få den här styrkan, den här svagheten. Vi väljer den här svagheten därför att det finns andra saker man önskar. Så att liksom, det är som ett hjälpmedel bland andra hjälpmedel hos tränarna då.
Jag misstänker att du har varit ganska sugen på att få mäta Zlatan Ibrahimovic.
Oh my god!
För där har du en kille som är stor och stark också.
Ja, ja och det här tycker jag är så spännande. Därför att min hypotes är att Zlatan, han hade hjärna mycket tidigt. Alltså han är född med den här spelhjärnan. Men det är tre moment i det här. Sen när han var i Italien så verkade det som att då byggde han på sig och fick kroppen som orkar springa och göra det som hjärnan vill. För du såg ju på Vi lirare, de här gamla gubbarna vi tittar på här om dagen. Man ser att de fortfarande har hjärnan, men de har inte kroppen. De börjar bli slut nu. Men där tror jag att Zlatan hade hjärnan och byggde på kroppen. Och dessutom då, som Vito visade på, så har ju Zlatan haft förhållande till normen mycket mer matchträning. Han hade lagrats in fler och fler matchmoment i hans hjärna. Men att få testa Zlatan, wow, och lägga honom i en profil jämte din gästa och peka på. Och kunna liksom vetenskapligt peka på vad det här ger för betydelse. Wow!
Ja, det är drömmen det. Ja. Ja. Hur har, nu ska du hjälpa USAs damer då att vinna VM-guld 2019, är det meningen? Hur har intresset varit från det svenska förbundet?
Jag tog kontakt med det svenska förbundet för 10 år sedan. Nu ska jag säga att jag var ung och naiv. Nu är jag bara naiv. de var väl inte så intresserade av vad jag höll på med då. Vi får se, det kanske ändras i framtiden.
Ja. men du känner ju, och du får ju samtal från hela världen.
Ja.
Du känner att det här är någonting som berör.
Absolut, så sent som häromdagen så ringde man ifrån Brönnby till mig. Och det som var spännande där, första gången som jag... Då var det inte bara tränare som vi skypade, utan då var det sett med statistiker där. Det var liksom...
Vad är nästa steg när det gäller utveckling av spelare och spelintelligens?
Alltså jag hoppas ju att det är det som jag jobbar med. Jag är väl tillräckligt naiv då och tunnelseende i det. Därför att det är hjärnan. Det är hur hjärnan processar nuet. För exekutiva funktioner, det handlar inte om att ligga hemma på sängen och lista ut. Va? Utan det handlar om att du har 200 millisekunder på dig. Lös problemet, lös det framgångsrikt. Och det intressanta är att då handlar det inte bara om liksom att hitta lösningen. Utan du ska ju få, som Vito pratade om, du ska få kroppen att göra rätt. Ihop med rätt teknik och rätt mental inställning. Och du har medspelare. Och jag måste ta det här nu får jag inte på. När jag var i Göteborg och testade då USA:s damlandslag, det är ju så att jag tittar ju nästan aldrig på fotboll för jag tycker det är så tråkigt, därför att man får ju bara se, alltså nu pratar jag om TV, man får ju bara se bollen. Jag är intresserad av spelarna som inte har bollen liksom. Men i alla fall men då tog Tony Gustafsson mig, han vet hur lite Tony förresten är en av de få tränare som förstår det här. Eller, det växer nu, men han har förstått, vi har haft sällskap i 10 år runt det här, va? Och han Torbjörn, du måste se några ordentligt. Så han satt mig ner och visade Ronaldo i någon, kan det ha varit någon sån här Premier League-final eller någonting där i maj någonting.
Ja, Champions League-final, ja.
Ja, precis. Och då, det var så spännande att se, för han visade mig på en sekvens när Ronaldo har bollen, kommer i jättefart. Och plötsligt så börjar han och steppa som en travhäst eller som en balettdansör. Det är som att han tappar inte fart. Va? Han fortsätter men ändå står still. Men kroppen går lika fort. Och varför gjorde han det? Jo, vad som händer är att spelet bromsas upp bråkdelen av sekund. Så att backen som har, de ser den tomma ytan som bollen ska till, för det handlar om att se de tomma ytorna. Ronaldo trippar som en travhäst. Back och hinner bromsa spelet så backen hinner upp och ta emot bollen på den tomma ytan. Men Ronaldo har ju inte tappat fart. Han springer ju. Alltså kroppen behöver inte starta om igen. Det här är spelintelligens. De exekutiva funktionerna har sett, läst av tomma ytan. Socialt vet att spelaren, backen på höger, kommer där. Styr sin teknik. Så, och sin fysik att stå och steppa och se lite fånig ut men ha ett otroligt flytt. Där har du exekutiva funktioner när allting sitter ihop. Nu kommer jag inte ihåg vad det var du frågade, men jag blir så exalterad.
Nästa steg eller spelintelligens.
Ja, men det är ju just det att man börjar tillämpa vår KI-forskning in i fotbollen, att man vågar det vore ju fantastiskt tycker jag.
Fotboll är ju en jättestor affärsverksamhet idag. Jag menar, Neymar säljs för miljarder kronor, så att, jag misstänker att det för att kunna utveckla spelarna, det är ju pengar, så att det här kommer ju naturligtvis, förmodligen i alla fall, inte naturligtvis, förmodligen att ta fart ännu mer. Känner du det också?
Ja, det är en stor skillnad idag mot för 10 år sedan. Det är det. Alltså, för 10 år sedan, eller och går jag tillbaka 2012 när jag hade det där breaket liksom, när min forskning beskrevs med helsida, The Times, The Guardian och Gazzetta della Sport, Wall Street Journal och till och med Vietnamtidningar och allting, så märkte jag, det var ganska intressant att se spanjorerna, de reflekterade som att egentligen var inte det här något nytt för dem. Därför att deras spelare, de anser att en fotbollsspelare är det smartaste som finns. För det här handlar ju om att visa på att man är smarthet i nuet. I England, att det fick ett sånt genomslag, det var väl det att det revolutionerande var att jag kom och sa att spelare är smarta.
Trodde de var dumma?
Ja, men jag märker det att därifrån, det har hänt något sedan 2012. För nu märker jag liksom dels att det blir fler och fler forskningslag ut i världen. Oftare tar klubbar kontakt med mig. Sen så känner jag fortfarande ett glapp. Jag skulle verkligen älska att få jobba ihop med ett lag kontinuerligt för att tillämpa forskningen. Men dessutom så vill jag ju kunna forska ännu mer. Bara med 2 dagarna du och jag var tillsammans med de här lirare, så känner jag bara, jag får inte släppa det, för det är egentligen så att jag är på väg in i nya forskningsområden att tillämpa det här genom entreprenörskap och management inom företagsvärlden. Jag har gjort en
pilot. Ja, hur går det att applicera på företagare?
Ja, men det har jag gjort sedan 2012. Vi har haft ett projekt ihop med H&M, SCA i ledningsgruppsnivå.
Sitter du med allsiktsintervjuer och kollar spelintelligensen på dem då?
Nej, men alltså jag mäter precis samma sätt som när, alltså hur du handhar information, hur du tar in information, hur du bearbetar information och hur du är kreativ. Alltså en vd på internationell nivå, konceptualiseringsförmågan är ju jättehög. Och en produktionschef, accuracy, tillförlitligheten, är ju som en back. Alltså det är så enkelt att överföra fotbollskunnandet in i affärsvärlden. Och nu gör jag förresten ett projekt ihop med, de heter inte Svenska Spelarföreningen, de heter någonting annat. Det är Magnus Erlingmark som...
Svenska Spelare, det är Svenska Spelarföreningen. Men jag vet vad du menar.
Och det handlar om att vi har ett projekt nu, hur man med de här forskningsverktygen jag jobbar med och tillämpning hjälper i karriärövergången ifrån fotboll in i företagsvärlden. Ja, för det är precis samma funktioner som jobbar där.
Du var inne på spanjor och engelsk. Är det någon skillnad från var på jordklotet vi kommer?
Nej.
Jag menar, i Kina måste du ha en helt annan spelsyn i trafiken än i Sverige.
Det är ingen skillnad i hjärnan. Och jag har ju testat i företagsvärlden utifrån att det är ju kineser jag har testat väldigt mycket där. Nej, det är ingen skillnad. Hjärnan är densamma. Sen är det kulturellt hur vi lär oss att tillämpa det och hur olika kulturer så att säga öppnar upp för de här. Alltså det finns ju kulturer som är mer dämpande och vill ha andra tillvägagångssätt och så då.
Ja, men om man tittar på vissa länder kommer inga spelare från. Kommer inga spelare från Indien, fast Premier League och engelsk fotboll och även fotboll gemen då. I stort så kommer inga spelare från Indien, Thailand, Vietnam, Kina, några stycken, Japan, men inte där nerifrån.
Ja, men jag tror det har med hela rekryteringsprocessen att göra, och jag tror att det här skulle vi kunna hamna in i politiska saker på olika sätt. Men
spelintelligensmässigt är det ingen skillnad?
Nej, absolut inte. Utan det är snarare kultur och politik och synen på vilka vi människor är i olika delar av jorden. Men hjärnan är densamma. Och man, kvinna, etnicitet, ålder är vi ju lite olika, därför att när man är ung så har man sämre exekutiva funktioner. De växer till och sen när du börjar passera 50-60 så börjar det dala. Men annars så. Ja.
Så vad är nästa steg nu? Vad skulle du önska dig av forskningen nu?
Nummer ett är att testa Zlatan. Självklart. Kunna få lägga honom i Iniesta och liksom... Absolut, det är liksom nummer ett. Nummer två, det kommer någon med en stor summa pengar till KI och säger, här har ni så ni kan forska vidare och på tillämpa spelintelligens. Alltså det kommer nästan varje termin så har jag 3-4 unga forskare som skulle vilja forska på det. Det finns inga pengar idag. Tänk att kunna säga till dem, yes, nu kör vi. Det vore fantastiskt.
Vad säger dina kollegor då när du forskar i det här området? Tycker de att det är spännande eller tycker de att...
Ja, men min professor heter Martin Ingvar och han älskar det här. Och hade det inte varit för Martin så hade jag aldrig kommit där jag idag. Min handledare heter Predrag Petrovic. Han är kanske den mest drivna i Europa på emotionell reglering. Hade det inte varit för honom så hade jag inte kommit någon vart med det här. Jag tycker att jag har ett fantastiskt stöd från KI.
Ja, det låter bra det. Och sen, du är mångfacetterad, vi var inne på det, du har varit lärare, pastor, psykolog, affärsman och nu forskare och tillbaka lite grann i affärs, förmodligen, hoppas du på det i alla fall. Och sen har du barn också i många olika åldrar.
Ja,
jag har berättat.
Ja, men den äldsta är 34,
ja.
Han är musikproducent. Han, och det är jag så stolt över. Han gjorde en låt förra året som låg etta på Japanlistan.
Aha.
För en japansk popgrupp. Och det är jag jättestolt över. Min näst yngsta är, nu blir det politiskt, men han är talskrivare åt Ebba Busch Thor, den som skriver hennes tal. Min näst äldsta dotter, hon är 19, Hon har precis börjat handels. Åh, vad stolt jag över. Mm. Och så har jag 8-åringen då, som föddes i Kina. Som går årskurs 2 nu då. Och hon älskar pappa och pappa älskar henne.
Det är inte samma fru, va?
Nej, det är inte samma fru. Nej, det hade varit ett under.
du är en passionerad person, tror jag. Men jag ser ju på det lyser i ögonen, ja, när du får tala om det här. Ja. Och det är härligt. Jag tror de flesta av oss älskar passionerade människor. Vad är det som får dig att studsa upp på morgonen och få igång den här passionen? Har du någon devis du lever efter? Någon sån där, nu ska jag ut och göra en bra dag. Hur du gör för att få finna den känslan?
Jag söker inte den känslan. Därför att då blir det lite fel för mig. Jag kan vakna en del morgonen och tycka att allting är svart, för att jag är en väldigt emotionell människa. Utan istället så försöker jag släppa känslan väldigt mycket. Jag är precis tvärtom. Mm. Alltså vi är olika, vi är människor. För mig måste det snarare vara tvärtom. Jag söker inga känslor. Men vad jag blir trygg i är att kreativiteten dör inte förrän jag dör. Och den kommer alltid tillbaka. Och då börjar den sippra fram. Och så kommer den en idé i skallen. Och så är det bara att åka med. Jag bara slappnar av och är trygg. Det blir som det blir. Det är liksom min livshållning. Och sen så har jag en devis. Eller jag har två devis. Jag har två liksom valspråk. Det ena är låt livet gå före läran. Livet är viktigare än alla regler och alla läror. Det är liksom det. Och nummer två är både och. Det är inte antingen eller. Det är både och. Och det är det som är mina valspråk och mitt sätt.
Ja. Vad menar du med livet går före läran?
Ja, men alltså, om du bestämmer att det är reglerna som är livet, då kommer du hela tiden att bara liksom söka vart är gränserna. Utifrån liksom att försöka hålla det innanför. Jag söker livet. Livet sätter inga gränser.
Nej. Det var bra. Det var stiligt sagt. Ja, Torbjörn. Nu hade jag någon fråga, men jag tappade den. Ja. är det något som vi ska ta med här nu? Oj, som du tycker,
nej, jag tycker du har fått ur mig jättemycket, Niklas. I det här.
Då vill jag få tacka så mycket, Torbjörn Westberg. Tack, toppen.
Ja, tack för att jag fick vara här, Niklas. Tack.
Ja, vi kan väl ta den också. Om de vill komma i kontakt med dig, klubbar eller företag, hur får de tag i dig?
Ja, enklast är på Torbjörn då. Westberg, enkel V-E-S-T, at KI, som är Karolinska institutet.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Instagram, holmgren.niklas, hemsidan niklasholmgren.nu, eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.